I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen uppmanar jag dig, bevara det som han har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Vi ska nu stanna upp lite inför detta med bekännelsen. När aposteln skriver till Timoteus så tar han kyrkans herre, alltså Kristus, till förebild och sätter in Jesu liv och gärning till bekännelsen. Jesu liv och lära blir en förebild för Jesu lärjungar. När det talas om bekännelse för en Jesu lärjunge så är den tvådelad. Dels en inre syndabekännelsen, men också dels den yttre trosbekännelsen, som också är dels inre, men den gestaltas i det yttre med munnen och i handling. Och vi börjar nu med syndabekännelsen. Den är på flera sätt viktig för en Jesu lärjunge. För den visar bland annat hur en människa ser på sin egen ställning inför den helige guden. Om man tar ett steg tillbaka och erkänner felsteg och misstag eller struntar i det. Om en människa inte bryr sig om syndabekännelsen, ja då har tyvärr mörkret börjat tränga tillbaka det ljus som har funnits eller som finns. Det är ofta så att en människa inte bara avsäger sig sin tro över en dag, utan desto vanligare är att det pågår under en längre tid, som slarv med bön och bibelläsning och att man prioriterade ljumma högmässor. Sådant gör att mörkret får utrymme över det ljus som börjat brinna. Och det stora huvudproblemet blir då att synden som är det verkliga problemet inte längre blir ett bekymmer. Hur en människa ser på synden och syndabekännelsen säger mycket om hur denna person ser på sin ställning inför Gud. Och utifrån detta faktum så är det också av största vikt att kyrkans företrädare vågar tala om synden och verkligen sätta ord på vad synd är och vad dess konsekvenser blir. Om inte människor får veta sin diagnos, vad ska det då med Kristus till? Och vidare behöver synden bekännas. Och i Bibeln, i både gamla och nya testamentet, så ser vi denna sak. Att synden behöver bekännas eller erkännas. Och sker inte det så ges ingen förlåtelse. Ordspråksboken 28, vers 13 sammanfattar det här bra med orden. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Bekännelsen klarar ingen på egen hand. Det kan se ut att fungera ett tag. Det kan se väl ut för det yttre ögat. Men Gud ser till hjärtat. Och det finns så mycket som inte borde vara där. Men det otroliga är att just i de sakerna får du lov att lägga av inför Gud. Det är för Jesus skull som du får komma till Gud och be om förlåtelse och barmhärtighet. Jesus Guds sons blod renar från all synd. Han tog det straff som vi egentligen skulle ha burit. Det bar han i sin kropp upp på korsets trä och försonade och helade vad vi felat. Det är honom vi ska tacka och lova. Den kristna bekännelsen, den riktar sig mot Kristus. Inte i första hand en yttre organisation, utan mot Jesus Kristus. Lärjungarna bekände honom mycket riktigt som Messias. Och tänk på att den bekännelsen eller det konstaterandet, det kom inte över en natt, utan det växte fram under tiden som det umgicks med honom. Och detta visar hur oerhört viktigt det är att inte gömma sig för Herren Jesus, om ni tänker på Adam och Eva, Edens lustgård, utan gå till honom, tala med honom och ta emot honom i altarets sakrament. Och att bekänna Kristus, det är att bekänna Gud. Aposteln Paulus, han skriver: om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Kristus är kyrkans Herre, och all sann Kristus tro riktar sin bekännelse mot honom som dött och uppstått. Och den kristna bekännelsen, det är också en sak som visas i det yttre. För det kristna, det är världens bibel. Och då handlar det inte om någon slags hjärntvätt eller sekterism. Inte alls, utan det handlar om ett gudomligt under. En Jesu lärjunge som fått och mottagit förlåtelsen skäms inte för sitt hjärtas tro, utan det frambringar en glädje som visas med munnen och i handling. Det blir som i försommaren, då allt står i full blom. Paul Gerhard, han skriver i sin sommarsalm: när jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång, högt ovan fält och backar, då kan jag icke tiga still. Min Gud, så länge jag är till, för livet jag dig tackar. Den sanna Kristusbekännelsen blir något som flödar fram från livet med Kristus. En Jesu lärjunge vill därmed rätta sig efter Guds ord och hans bud. Och det är detta vi är kallade att leva efter. Jesus tog vara på sin kallelse. Han avlade den goda bekännelsen inför Pilatus, oavsett vad det kostade. Och detta är också Jesu lärjungar kallade att göra. Och Jesus, han säger: den som bekänner mig inför människorna, honom skall också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Det är ju så att bekännelsens motsats, det är förnekelse. Att sätta annat före Gud är att göra sig avgudar och frukta dem istället för Kristus. Men kära själ, Kristus kallar dig idag till omvändelse och bättring. Han ger dig ännu en möjlighet att lägga försyndelserna bakom dig. Och det börjar med ditt hjärtas tysta syndabekännelse. Och du får i tro ta emot förlåtelsen av Gud själv. Med Jesu kraft och hjälp får du gå ut och möta världen. Och tänk på att tar du dig an Kristi sak i världen, så ska han ta sig an dig i detta livet och vid sin återkomst. Och då säger han: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som har stått färdigt åt er från världens begynnelse. Och vägen till detta rike, det börjar som sagt med orden: låt oss bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden, bland människor som han älskar.
Bedja. Allsmäktige evige Gud, du som denna dag lät din son bli framburen inför dig i templet, ge oss, dina barn, rena hjärtan, så att vi alltid kan komma inför dig, trygga och dig behagliga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som är dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom, från evighet till evighet. Amen. Ja, idag är det kyndelsmässodagen och den står ju bak i evangeliehandboken på sidan 347. Texten är från 349. Vi följer den andra årgångens läsningar. Vi ska först nu lyssna till Herrens ord ifrån femte Moseboks fjärde kapitel. Mose sade till Israel: ta dig tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter dig vika ifrån ditt hjärta under alla dina livsdagar, utan berättar för dina barn och barnbarn om vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud vid Horeb, då Herren sade till mig: samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord och de ska lära sig dem så att de fruktar mig så länge de lever på jorden, och de ska lära sina barn dem. Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen. Där och där var mörker, moln och töcken. Och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden, men såg ingen gestalt. Ni hörde endast rösten. Han förkunnade för er sitt förbund, som han befallde er att hålla. Det är 10 orden, och han skrev dem på 2 stentavlor. Så ska kören göra ett framförande här.
Ja.
tacka kören för detta. Vi fortsätter nu att lyssna till Herrens ord ifrån första Timoteusbrevets 6:e kapitel. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen uppmanar jag dig. Bevara det som han har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han har låtit oss få se när tiden är inne. Han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och makt, evig makt. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndags evangelium. Och då går vi tillbaka till första årgångens läsningar. För denna text läser vi varje årgång på denna söndag. Och det är från aposteln Lukas andra kapitel. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde Josef och Maria barnet Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet skall räknas som helgat åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Och av den heliga ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat, ty mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Se det Gud behagar, en av sina
nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Ja, alla kan inledningen till Lina Sandell Bergs kända psalm 248. Det är en psalm som flitigt har använts i olika sammanhang och inte minst vid dop. Det finns en djup innebörd i dessa ord som tyvärr nog inte alla tänker på, eftersom det är en lätt melodi och enkla versar. Men står det att alla barn är trygga? Nej, utan det står Guds lilla barnaskara. Naturligtvis så förbarmar sig Gud över de som inte omvänt sig till honom. Om vi tänker på yttre saker med mat och annat, välfärd och så vidare. Men han knackar också på deras hjärtan och vill få dem att vakna till. Ett världsligt barn kan då stänga av nyheter, sluta läsa tidningar och enbart hålla sig till humoristiska tv-program. Ett sätt att hålla Jesus borta kan ju vara att hävda kristendomens att det är strängt eller att det är en osanning. Det är inte alls ovanligt att människor där ute går och lever i bubblor, egna världar, bestående av arbete, idrott eller vad det nu kan vara, och mycket annat, det bryr man sig inte om. Politik till exempel är man inte insatt i. På ett sätt är det helt sunt, det går ju inte att sätta sig in i allt. Men å andra sidan, att inte kunna tänka och reflektera över annat utanför den egna världen, det är inte heller bra. Men hur är det nu med tryggheten? Ligger tryggheten i att enbart hålla sig till det man tycker om? Alltså ens intressen, eller att man har ett arbete, eller att bara man får vara frisk? Ja, det kan se ut så för ett tag. Men kristenheten, men inom kristendomen så lär vi ju att om tryggheten ligger i världsliga ting så blir ju dessa avgudar och brott mot första budet. Lina Sandell har fångat upp den kristna tankegången med att tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Denna barnaskara är det som lever i tron på att Jesus frälser och att Gud i sin vishet styr dessa mot himlens land, och att kristna med ordet och högmässan på söndag i trygghet vandrar mot detta mål. Predikan ska idag i tre steg säga något om den kristna tryggheten. Det första är att den kristna tryggheten vilar i Guds barmhärtighet, då han erbjuder nåden genom syndernas förlåtelse. När det i Bibeln talas om nåden, då är det ett uttryck som innebär att en överlägsen person, och då alltså en kejsare eller konung, en högt uppsatt person, idag kanske vi får säga president eller liknande, eller en styrande makt, ger sin välvilja eller godhet mot en person som inte alls är i närheten av den makt som makten har, den styrande makten har. Och teologiskt är det Gud som är den mäktige, och den syndiga människan har inget att komma med, och vidare så vilar hela dennes liv och uppehälle i Guds händer. Människans eviga liv och väl handlar om att Gud visar sin nåd genom syndernas förlåtelse. Och när det talas om nåden i syndernas förlåtelse, så är detta något som ges gratis, och det får inte på något sätt sammanblandas så tillvida att människan själv skulle ha gjort sig förtjänt av den. Så är det inte, utan det är uteslutande Guds barmhärtighet som allting vilar på. I Gamla testamentet utvalde inte Gud Israel för att dessa skulle vara större och mäktigare och frommare än andra folk. Nej, inte alls. Utan Mose, han säger: det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk, utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder. Ja, detta gällde ett helt folk. Men även på individnivå ser vi att det inte hänvisas till den enskildes fromhet eller duglighet, utan fokus ligger på Guds barmhärtighet och att han därigenom ska visa sin nåd. Och kung David ber ju i den 51:a salmen: Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Och när ni sedan läser om Jesus, vad är då det väsentliga i hans förkunnelse? Jo, att Gud i nåd träder in i gemenskap med syndare. Och denna gemenskap, den ordnar Kristus med i ord och handling. Grunden i detta, det är försoningen. Och återigen ser vi att människan inte kan komma med något eget, utan det handlar om att ta emot någon som en annan har ordnat med. Att ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot tryggheten i att bli och vara ett Guds barn. Det är detta kristna ska berätta och visa för de som inte tror. Berätta om hur det är färdigt och att alla är välkomna till att ta emot Jesus. Börja läsa sin bibel och be Fader vår. Det är samtidigt lika viktigt för en erfaren Jesu lärjunge att inte somna in i en vana med syndernas förlåtelse, utan dagligen jobba på sin omvändelse och ta emot det Gud ordnat med då han utelämnade sin enfödde son i vårt ställe. Det viktiga är alltså att inte glömma att Gud vill kännas vid oss då vi tyr oss till Jesus och sätter vårt tro och vårt hopp till honom. Jesus, han säger ganska skarpa ord: inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Om en människas helgelse blir så pass viktig för en kristen så att man själv glömmer att ta emot syndernas förlåtelse, ja, då går det illa. Och den som kommer till insikt om detta får lov att be till Gud att han i sin stora barmhärtighet ska förlåta denna glömska, detta felsteg, och se till personen för Jesus skull. Och det andra i predikan är att den kristna tryggheten handlar om att vara omsluten av Kristus. Idag läste vi om den gamle Simeon i templet. Det stod att han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Ja, vad säger ni om det? Det är ju bland det finaste man kan läsa om en människa, om ni tänker på ett CV eller ett omdöme. Han var rättfärdig, han hade respekt för Gud, han satte sitt hopp till honom och han väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Jag är en kristen människa som vandrar mot himlen eller till kyrkan också. Även Josef och Maria var ju på vandring till templet, för det var gudfruktiga och goda människor. Trons folk, det är omslutna av Gud. Hans ande vilar över dem och det sätter sitt hopp till honom. De har upptäckt den verklighet och trygghet som han har låtit uppenbara. Och det är detta som gör att kristna ibland kan upplevas lite konstiga av allmänheten. De skrattar inte med i alla skämt och tittar inte på allt som sänds och säger inte precis allting. Och sådant märker världens barn. När en människa är omsluten av Kristus går inte det att bara ignorera. Det märks direkt om en människa vill ge en vänlig hand, även om personen som ber om det kanske inte riktigt har förtjänat det. När Kristi kärlek genomsyrar ett Guds barn tänker inte den på att få igen, utan ger, därför att hon själv har tagit emot något som hon inte hade förtjänat, men fick det ändå. Det stod vidare om den gamle Simeon att han av den heliga ande hade fått uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Den som nu vill bli iklädd Kristus behöver låta sig ledas av Guds heliga ande till de ställen där Kristus uppenbaras. Det handlar i synnerhet om att låta sig ledas till goda gudstjänster och ta hand om sin församling efter bästa förmåga. För det går inte i dagens text att blunda för att templet och den judiska lagen, att detta var viktigt för de tre omtalade personerna. Härigenom ser man den äkta tron. Den tar det allvarligt med vad Gud säger i sitt ord och sina bud. Det är inget som man bara rycker på axlarna åt, bara för att andra kanske inte bryr sig. Den äkta tron, den prioriterar i förlängningen också Guds ord och goda ordningar. Och vill efter Kristi sinne leva efter dem. Så som en människa förhåller sig till Gud, så förhåller sig också Gud till den människan. För titta på Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig. Han väntade på Israels tröst och anden var över honom. Och detsamma gäller dig. Ger du Gud mera utrymme, så inte tar han sin hand från dig, utan låter sin välsignelse falla över dig efter vad han anser vara det bästa. Och bakvänt, lämnar du Gud, ja då kommer han också längre ifrån dig. Skulle det sedan bli perioder då du kommer i svårigheter, så inte släpper Gud greppet om dig, utan han har sin vakande hand över dig och allt som sker. Oavsett vad som händer får du låta dig bäras av Kristus. Den kristna tron handlar inte i första hand om känslor, även om det inte är fel att visa känslor, som vi sjöng med, eller Paul Gerhards vers där förut, om ni tänker på den. Men i första hand kommer det ändå vad Gud har ordnat med, och att en Jesu lärjunge får vila i den tryggheten att vara iklädd, omsluten och omskapad av Kristus, även då det inte känns. Och det tredje och sista är att den kristna tryggheten har sin ro och sitt fäste i att Kristus för oss in i evigheten. Den gamle Simeon fylldes av glädje då han hittade Kristus i templet. Det var anden som ledde honom dit. Och då utbrister han: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Först kan vi notera att nu handlar det om en lång tids väntan som är över. Det hade nog inte alltid varit så lätt för Simeon att vara jude under det romerska riket, och det var nog inte så roligt heller. Men likväl konstaterar han att han får sluta sina dagar i frid. Himlen var alltså inte långt borta för Simeon. Så även under livets tyngre dagar tar Gud inte sin hand från det som fruktar honom, utan Gud håller vad han lovat. Och håller du dig till Kristus, så håller han sig till dig. Och lever du med Kristus, så lever du också redan nu i evigheten. Redan nu, ännu inte. Simons verkliga trygghet, den låg i att han fann Kristus. Han fick hålla honom i sina armar och antagligen hålla honom mot sitt hjärta. Det var något yttre, men likväl gav det ro och vila i själen. För han var ledd av anden. Andens uppgift är ju alltid att förhärliga Kristus och visa på honom. Det Simon såg var Guds frälsningen som Gud berätt. Den som skulle och skall, för den fortgår fortfarande, visas alla folk att Jesus är världens frälsare. Gud visar sin barmhärtighet genom att ge oss sin son till lösen för det som en människa aldrig fullt ut kan betala för. Det gjorde Jesus med sitt eget liv. Och försoningen är grunden inom kristendomen. Jesu död och uppståndelse, himmelsfärden och andens utgjutande på pingstdagen har gjort att ett ljus uppenbarats i världen, dels för hedningarna och till en härlighet för Israel. Även Guds eget folk ska ju få del av denna frälsningen. Och Johannes han skriver: det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Och hur är det nu med dig? Kan du säga att du har detta ljus brinnande i ditt hjärta? Är det något som du vet om, som bor där och som ger din själ ro och vila? Du får fortsätta att låta dig ledas av anden så att trons ljus börjar brinna eller fortsätter att brinna i ditt hjärta. Det handlar om din evighet. Himlen var stängd, men se, Jesus har öppnat vägen dit igen. Evigheten i himlen är alltså ingen omöjlighet, utan tvärtom ett erbjudande. Och vi kan ju ta ett exempel. Tänk idag på vad världens barn köper lotter av alla de slag. Och det kan väl vara kul ibland, men man vet ju aldrig om det blir något. Med Guds löften är det inte så. Det är inget lotteri. Gud håller vad han sagt och lovat. Och Jesus säger: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Den stund kommer, ja, den är redan nu inne, när de döda skall höra Guds sons röst, och de som hör den skall få evigt liv. Ja, en människa är genom födseln en andligt död varelse. Men genom dopet och tron på Jesus går vägen tillbaka till det eviga livet. När du har allt detta, vad behöver du då mer fråga efter? Bered dig först på din evighet, och sedan skall du få allt annat vad du för dagen behöver. Den gamle Simeon tog det noga med Gud, och det får du också lov att göra. Den som gör det bereder sig också på det sättet för en trygg hädanfärd av Guds änglar till paradiset. Det finns ingen större trygghet än att få vila och sätta sitt hopp till det som Gud säger och lovar. Och tar du Kristus upp i dina armar och för honom till ditt hjärta, behöver du inte frukta döden, utan du kan med trygghet då säga när stunden kommer: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och då säger vi också till sist: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. låta oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att se de små barnen som du väver samman i moderlivet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var du ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.